Välkommen till LO. Nej, det är inte LO i A-radion, det är bara vanlig A-radio idag. Och nu, om allting ska funka, så ska vi ha med oss några fler via Zoom. Har vi det? Hallå?
Jajamän, precis. Ruben Malmström är här som vanligt.
Jajamensan.
Och idag har vi, tack och lov, hjälp av Daniel Dellenmark som är i studien och sköter tekniken. Det är ett lite speciellt avsnitt på grund av de rådande restriktionerna. Har inte jag haft möjlighet att ta mig ut till Sävedalen då tyvärr, utan där sköter Daniel tekniken. Och vi ändrar med på Zoom, och med oss har vi också Victoria Tryggvadotter, kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Välkommen hit, Victoria.
Tack så mycket, hej.
Vi kommer idag prata lite om dig och vad du gör som politiker, om kommunpolitiken i Göteborg. Och så kommer vi också prata lite mer om det som du kanske sysslar med mest, nämligen skolfrågor. Men jag tänker att vi, det hördes en liten chatt om man är i radio också. Jag tänker att vi, som sagt, det blir säkert ett speciellt avsnitt det här, vi får se hur det hela fortlöper. Men jag tänker att vi kanske börjar med en liten låt innan vi kommer igång.
Det gör vi, vi tar lite Monica Zetterlund som var på önskemål. Så kör vi visan från Utanmyra. Det var Monica Zetterlund med visan från Utanmyra från 1960-talet någonstans. Är ni med oss, Ruben och Victoria, via Zoom?
Jajamän, jag är med.
Vad bra. Gött. Jag lämnar ordet till dig, Ruben.
Ja, tack. Det är väldigt formellt när man kör så här över Zoom som vi gör här i A-radion i Partille närradio. Lördags eftermiddag. Jag vet inte hur det är nu eftersom att jag inte är i Partille idag, men här i Göteborg är det faktiskt, åtminstone i Guldeden där jag bor, väldigt snöigt. Eller väldigt, men det är lite snö.
Det är grått här också, kan jag säga, i Sävedalen. Så det är nog skiljer inte så mycket. Yes.
Okej. Gött. Vi har med oss en gäst idag, Victoria Tryggvadotter Rolka, socialdemokratiskt oppositionsråd i Göteborg. Välkommen, Victoria. Berätta lite om dig själv. Vem är du?
Ja, det försöker jag ju klura ut fortfarande, så det är en bra fråga. Nej, men jag skämtar sig. Jag är ju sedan ungefär 1,5 år tillbaka, eller nästan, nej det är 2 år va? Ungefär 1,5 år tror jag, så fick jag det fina förtroendet att bli kommunalråd i Göteborgs kommunstyrelse. Så att jag är då kommunalråd till mitt yrke, men jag är ju också framförallt mamma till mina 2 barn och mina 3 bonusbarn. Så att jag har 5 hemmaboende barn och en labrador och en make som är lite galen, och lever ett liv som handlar grymt mycket om att jonglera och pussla och försöka få ihop vardagen, samtidigt som jag också är väldigt tacksam att få vara verksam och politiskt aktiv just med de frågorna som jag pysslar med, eftersom jag befinner mig på den platsen i mitt eget liv just nu. Alltså jag möter ju föräldrar, jag har också bekymren med förskolan och vet hur det är när det är en vikarie på förskolan och ser hur de sliter och kämpar i de olika verksamheterna. Man sliter med läxor och det är föreningsliv och det är allt som hör föräldratiden liksom till. Och det är jättenyttiga och viktiga erfarenheter för mig i mitt arbete. Så jag är glad att det går att kombinera. Jag tror att det har, förr har det varit lite tabu sådär att vara mitt i det här småbarnslivet och ha tunga poster inom politiken, men jag tycker det är väldigt roligt att kunna vara det.
Ja, nej, men jag kan tänka mig att det ger ett perspektiv på det politikområde du främst sysslar med.
Sen håller jag på med bostäder också och stadsbyggnadsfrågor, och det är också frågor när man är så där i startgroparna i livet och ska hitta någonstans att bo och hitta någonstans för en stor familj och få plats, och vad har man råd med och vad finns det liksom överhuvudtaget bostäder att tillgå. Så att jag tänker att båda de områdena som jag verkar inom är verkligen frågor som berör människor i vardagen och hela tiden. Så det är, jag är väldigt tacksam för mina rotelansvar också, kan jag säga. Att jag
har fått. Vi brukar faktiskt prata om det ganska ofta i det här programmet, om att det är det politiken alltid behöver utgå från. De verkliga vardagsupplevelserna, praktiska, konkreta vardagsproblem. Att det allt för ofta fastnar i ideologiska skyttegravar eller teorier som är långt ifrån den verklighet människor faktiskt upplever. Så att det känns tryggt att ha en politiker som faktiskt ser verkligheten och som lever den och som har liksom, kan relatera till sin vardag. Men det är väl också det, där någonstans man ofta börjar sitt engagemang. Så jag tänkte lite osökt glida över på frågan. Hur kommer det sig att du blev just socialdemokrat? Vad var det som fick dig att engagera dig?
Det är en väldigt lång historia. Men jag kan ju säga att jag är inte någon sån här ungdomsförbundspolitiker. Utan jag är socialarbetare i botten och har jobbat liksom, och haft ett liv innan politiken, om man säger så. Och hade blivit förälder innan jag blev politiskt aktiv också. Men man kan väl säga att mitt samhällsengagemang började egentligen ganska tidigt. Jag fick det starkt hemifrån, men mina föräldrar var fackligt aktiva. Och sedan så hade jag en väldigt besvärlig tid under min tonår, där jag totalt egentligen tappade fotfästet och mådde fruktansvärt dåligt och behandlade mig själv väldigt illa och befann mig i dåliga miljöer och helt enkelt gick vilse. Men tack och lov att jag hade en familj och vänner som verkligen slet och kämpade för mig, så kom jag ganska tidigt ur den destruktiva bubblan och fick möjlighet att ta mig tillbaka. Men under de åren så hann jag både se och uppleva och liksom känslomässigt brännmärkas utav väldigt mycket destruktiva händelser. Och om jag ska vara helt ärlig så började väl mitt riktiga orättvise uppvaknande när jag själv fick hjälp. Och jag började inse att de som får hjälp är oftast de som har föräldrar som har möjlighet och kapacitet och vet vad man ska trycka på, vet liksom vägarna, kanalerna. Men alldeles för många ungdomar lämnas åt sitt öde. Och jag har mist så oerhört många vänner, både till droger men också till psykisk ohälsa och livslångt liksom arbetslöshet och så. Och det hade inte behövt bli så. Så att det var väl egentligen efter att jag själv kom ur det där tråkiga som jag började engagera mig i samhället. Och då var det nödvändigtvis inte ett parti för min skull, utan jag började föreläsa på eget bevåg och var runt och träffade mycket lärare och rektorer för att informera om hur drogmarknaden ser ut och hur man hittar en ungdom i en klass som far illa och hur man på bästa sätt kan hjälpa ungdomar som har hamnat snett. Och jag var även mycket på fängelser och på institutioner och blev kontaktperson och övervakare och började jobba med ungdomar i Biskopsgården. Och ja, jag hade liksom en annan form av engagemang än just partipolitiskt. Och sen så tog jag det vidare och började jobba. Jag utbildade mig till beroendebehandlare och började jobba inom missbruksbehandlingsverksamhet och jobbade även ute i Biskopsgården med personer med psykiska funktionshinder och folk som hade varit med i gäng och så, som skulle hoppa av och börja försöka leva ett vanligt liv. Och det var helt fantastiskt, det är bland det roligaste jag har gjort. Dock väldigt tuffa villkor, tuffa arbetstider, men jätteroligt. Och jag kan väl säga att det var någonstans där, när jag jobbade där ute och träffade så många barn som hade farit så illa. Människor som hade upplevt liksom krig och förtryck. Och egentligen ja, men folk som vi som samhälle inte har sett och inte tagit hand om. Som det väcktes hos mig att nej, men det här kan jag inte förändra det här på individnivå. Det här strukturella samhällsproblem som vi gör till individuella problem. Det här är inga individuella problem. Det här är strukturell orättvisa. Skolan funkar inte. Fritidsaktiviteterna funkar inte. Bostäderna håller inte måttet. Och där bestämde jag mig. Och då ringde jag min far. Min pappa bor i USA sedan 23 år. Ringde jag till min far och så sa jag, pappa, jag bestämmer för att jag ska gå med i ett parti. Ja, då finns det ju bara ett parti, sa pappa. Vilket parti det är då? Ja, det är Socialdemokraterna. Det finns inget annat att välja på. Så stöv jag lite på den karamellen. Men sen blev det val. Och det var 2010. Jag hade fått min första dotter. Och så satt jag och tittade efter valet där på valvakenatten. Och Jimmy Åkesson kommer ut och skrålar och de gapar i publiken. Ni kommer ihåg det här allihop. Och så, Jimmy Åkesson. Och det bara gick som en ström genom hela min kropp. Och så nu har ganska tuffa krafter kommit. Så nu var det dags att engagera sig. Mm. Och så på den vägen var det. Och då blev jag medlem i Socialdemokraterna.
Mm. Hur... Vad var det som... Du svarade kanske lite på frågan i och för sig. Det var kanske framförallt din pappa då. Men var det något mer liksom, utifrån de upplevelser du hade haft, de erfarenheter som gjorde att det blev just Socialdemokraterna som kände att det där stämde överens med politiken?
Nej, men framförallt så tänkte jag hela tiden så här, för jag är någonstans också uppväxt med det, att det är Socialdemokraterna som har byggt det här landet. Och jag har bott i Spanien, jag har bott i Bryssel. Jag har gått på skolor där man inte har skolmat. Jag har bott i länder där föräldrar som är arbetslösa inte har en arbetslöshetsförsäkring. Jag vet hur det ser ut i USA där min pappa bor. Och man uppe på en kulle så är de feta fetinghusen. Och sen nerför backen så bor folk i igenspikade liksom, barackhus. Och någonstans så har vi orättvisor i Sverige, men de är inte lika oanständiga. Så att jag hade väl den känslan bara att det är Socialdemokraterna som har byggt det här landet. Och det är, jag tror att det är den enda kraften som har kapaciteten att göra det igen. Och vi kommer behöva göra det igen.
Ja, vi kommer ju lite senare här i programmet lite gå in på de problem man ändå får säga finns kring det här välfärdsbytet och hur vi ska fixa till dem. Jag tänker att vi kanske tar en liten kort låtpaus. Vad tror du, Daniel? Bob Dylan hade att vi hade...
Det tar vi. Jajamensan. Det var Bob Dylan med, vad hette den, Lucky Sun någonting. Yes, vi fortsätter med radion här på närradion. Ruben, är du kvar?
Ja, nu ska vi se. Jag hör dig Victoria. Lite sämre nu här på Zoom-länken, men, okay. Men det kanske inte är några konstigheter. Strunt samma. Yes. Så länge jag hörs nu. Så. Ja, nej, men välkomna tillbaka till Lagradion i Partille närradio. För er som är nya lyssnare nu sen låtpausen här, så har vi med oss Victoria Tryggvadottir Rolka, socialdemokratiskt oppositionsråd i Göteborg. Victoria, du berättade precis lite om din bakgrund och hur du kom att bli politiskt aktiv, och du precis berättat precis före låten här om när du jobbade med ungdomar med, kan man sammanfatta det som, sociala problem, brottslighet, droger, psykisk ohälsa, lite allt möjligt. Att det var någonstans där du kände att det här går inte att bara lösa på individnivå. Jag vill vara med och påverka samhället, och då blev du politiker. Tänkte vi ta, om vi fortsätter där, när du sen då, du har ju som du sa tidigare inte den här, man får säga, typiska bakgrunden. Jag vet inte hur typisk den är längre egentligen, men att ha gått liksom, börjat tidigt i SSU, skolats på kursgårdar och hela den biten, lärt sig hur allting funkar. Utan du började ändå relativt sent, eller som tidigare vuxenliv med politik. Och du tänkte bara på hur var det dig när du började? Du kom in liksom mitt i livet,
tror jag,
nästan på att säga.
Tidigt i vuxenlivet i alla fall. Jag var ju förälder och så. Ja. Men ska jag vara helt ärlig så tror jag att det var egentligen en tillfällighet att jag kom att bli så aktiv som jag blev. Och det är en person som jag jobbar tillsammans med idag som höll en sån här introduktionsutbildning för nya medlemmar. Han är stabschef hos oss i stadshuset numera. Och han höll en introduktionsutbildning för nya medlemmar. Och jag debatterade väldigt mycket med honom, ganska friskt. Och vi hade väldigt mycket diskussioner i den här gruppen. Och efter de här samtalen så var han så på liksom, och var så här, du måste komma tillbaka, du måste häng på liksom, och engagera dig nu, och det behövs folk med livserfarenhet, och liksom, häng på här. Och jag var så här, verkligen, det är spännande, jag vill lära mig mer och så där. Men så hörde han av sig och liksom, nu ska vi ha kongress här i Socialdemokraterna i Göteborg. Har du några tankar på vad du skulle vilja driva för frågor? Och då hade jag ju massa idéer på motioner, och jag skrev min första motion, och den blev antagen av föreningen, och jag blev ombud och gick upp i talarstolen. Jag har varit rädd i hela mitt liv, och där satt liksom tunga politiker på första raden, och jag gick upp och skulle för första gången stå i en talarstol, och jag kommer ihåg att jag nästan darrade på benen. Men det var ju mina frågor, så att jag var ju oerhört liksom engagerad i de frågorna. Och vann den voteringen mot distriktsstyrelsen. Och det var
bra.
Det var första gången som jag kände så här,
Och bara för att förklara då för lyssnare som inte är partiaktiva, så är en distriktskongress då alltså där man, den lokala avdelningen kan man säga för parti eller för i alla fall Socialdemokraternas fall, tar beslut om en rad politiska frågor. När medlemmarna utser ett par hundra ombud som sitter och voterar, och debatterar och röstar om förslag som inkommit. Och de har helt, det är, man kan väl säga, väldigt kortfattat säga att det är där som politiken utformas. Och då går det ju till så att distriktsstyrelsen är de som lägger ett förslag till beslut. För den som inte kanske har någon, som inte, man, det är omöjligt att som ombud sätta sig in i alla frågor i djupt detalj, och det finns ett förslag till beslut. Så att det krävs lite fotarbete om man ska driva fram ett annat beslut kan man säga. Så att det är ju imponerande att göra det, ja, det på sin första kongress.
Det var en häftig känsla och det var väldigt jämnt mellan mig och styrelsen, men det var, jag gick därifrån och kände så här, fasen, nu har jag skrivit ett förslag liksom, och från ax till limpa varit med, och nu kommer sossarna som styr, då styrde vi, som styr den här stan, var tvungna att driva min fråga. Och det som det den gången handlade om var att jag ville att vi skulle sluta att använda oss av ockrare som hyr ut så här skyddade boenden och tillfälliga boenden och lägenheter för folk i nöd. Så, med att vi har en brist på lägenheter så tvingades kommunen att använda sig av massa skumraskare som tog så här 30 000 i månaden för en etta, istället för att vi byggde dem och hade dem i egen regi. Alltså att kommunen själva hade den här typen av boendelösningar. Och så på den vägen det blev så också, och vi hade ett socialkommunalråd då, Dario, som drev de här frågorna, och vi hade en lång rad mellanboenden och boenden i egen regi, så att det var häftigt. Och då när du då får känslan av att det jag gör och det jag driver spelar roll, jag är med och förändrar saker, även det kan verka som det lilla, men för mig blev det väldigt betydelsefullt och väckte mer engagemang och gjorde att jag ville vara i fler sammanhang. Och mitt råd till alla som börjar engagera sig i ett parti, det är att gå på så många utbildningar som partiet erbjuder som du bara kan. Grunda dig i partiets ideologi och historia, och sen går det rätt så fort tills man slutar prata om ni och börjar prata om sig själv och sitt parti som ett vi. Och det var det som hände för mig. Sen kan man ju säga det, jag har ju alltid fått höra, ja, Socialdemokraterna är ett gubbparti och gubbvälde och där får inga unga kvinnor plats. Och det ska du veta att det där kommer bli omöjligt och så.
Och du är hur gammal då, bara för lyssnarnas skull?
25.
25.
När jag började liksom.
Ni började, ja, precis.
Och engagera mig om man säger så. Sen var jag ju betydligt äldre när jag fick liksom, tunga uppdrag. Men jag upplevde tvärtom att jag fick att många utav liksom, de som hade, som satt på makten var väldigt inbjudande och var väldigt lyssnade på vad jag hade att säga, och jag fick förtroende att få uppdrag liksom ganska fort och blev invald i en nämnd. Och så att jag har inte alls upplevt det där motståndet. Sen är det ju självklart, precis som i samhället i stort, så har vi patriarkala strukturer. Alltså så är det ju överallt. Men jag upplevde mig verkligen varmt välkomnad och tagen på allvar som ung kvinna faktiskt.
En sak jag tänker på ofta när man pratar med folk som är politiskt intresserade eller samhällsintresserade och frågar varför de inte går med i ett parti eller Socialdemokraterna eller annat parti, så säger de ofta att nej, men jag har inte tillräckligt påläst. Sen märker man att de brinner stenhårt för någon fråga, de kanske de hör av till partiet för att prata om den, men så nej, jag kan för lite. Jag själv gick ju också med ganska sent, lite av det skälet skulle jag säga. Det var liksom när jag var halvvägs igenom min högskoleutbildning som också var samhällsvetenskaplig, så jag tyckte att nej, men nu kanske jag kan tillräckligt mycket. Men jag vet inte, jag tycker att man med, så upplever man, just apropå det du var inne på med utbildningar, det finns dels skulle jag säga att det finns så mycket man kan bidra med. Du måste inte sitta på hur mycket liksom förkunskap som helst. Faktiskt väldigt lite, dina erfarenheter är det viktiga. Men jag tänker, upplevde du samma problem liksom, eller upplevde du några problem med det när du började politiskt, att fan, jag kan inte?
Nej, men jag kan säga så här att jag upplevde att det var ett språk, ett internt språk som jag inte, det var någon som sa någon gång så där, ska du hänga med till expen? Alltså, oj, vad är expen? Jag visste inte vad en exp var. Och det, för er som lyssnar så är ju det en partiexpedition. Och det var så väldigt mycket förkortningar och det var väldigt mycket så där svåra begrepp som var extremt politiska som det tog lång tid för mig att sätta mig in i. Så det är klart att man känner sig lite utanför och lite dum till en början. Men jag var så stenhårt ideologiskt laddad och jag hade så starka både föreställningar och känslor kring vad som var rätt och fel i vårt samhälle och vad vi hade att reparera efter Reinfeldt-regeringen och det de höll på med att montera ner vår gemensamma välfärd, sjukförsäkring, A-kassa. De gav sig på alla de grundläggande fri- och rättigheter som vi har stridit för i så många år. Så att jag känner mig så laddad och full av det så att jag tyckte inte det blev något problem, man ska vara ärlig. Och jag tror det är precis det du säger, Ruben, att man går bort sig i att tro att för att du ska kunna vara politiker så måste du vara i princip expert på ett område. Jag vill hävda att det är precis det vi inte ska vara. Vi har tjänstepersoner som ska vara experter, som ska utreda och titta på möjliga förslag och komma med promemorior och allt möjligt. Det vi ska göra är att vi ska vara drivna av idéer, vi ska vara folkets röst. Vi ska orka se det som människor upplever i sin vardag, i sitt liv. Och sen ska vi hitta en politik som för det stora folkflertalet gör livet bättre. Och det är det som är vår roll.
Just det, vi lär oss hela tiden och sånt också.
Förlåt?
Vi lär oss hela tiden, man blir aldrig fullärd.
Exakt,
nej.
Exakt.
Nej, precis.
Och sen kan jag säga att för mig så är det, jag lider ju av ett kontrollbehov av sällanskådarslag. Så att jag läser ju och läser och läser och det tycker jag är jätteviktigt att när du väl har fått ett förtroendeuppdrag att du tar det på stort allvar, att du läser, du är kunnig, du kan dina områden, du sätter dig in i dina frågor och liksom, det är också ett sätt att ha makt. För att människor och duktiga slipade politiker som kan prata om kull vem som helst, de kan inte prata om kull dig som har kunskap. För ofta så sitter djävulen i detaljerna, så att det är också ett råd om man vill engagera sig. Se till och läs på och ta det i den tiden.
Ja, men jag håller med. Jag tycker också men lite som det du var inne på innan, eller i början av programmet, om att om nyttan med att själv ha barn som går i skolan när man sysslar med skolfrågor, att man får det perspektivet. Jag tror det ger väldigt mycket att man har, alltså, just vardagskunskap. Jag skulle säga att det är det som är det stora problemet för partier generellt idag. Det är inte ett brist på sakkunniga experter bland medlemmarna, liksom, utan även om det är förstås en tillgång så är bristen väl snarare att kanalisera, ja, men människors upplevelser, för de flesta människor är inte, eller ingen är expert på liksom allt för politik ett brett område. Så att om det är någon lyssnare som funderar på att ja, men jag vill engagera mig men jag känner att jag inte riktigt har den förkunskapen eller är så utbildad som krävs, strunta i det, gå med, för det är inte ett problem. Snarare kommer du lära dig väldigt mycket mer av det. Men med det tänker jag att vi tar en liten låtpaus kanske.
Det gör vi.
Ser du, Daniel?
Det var Right and Wrong med T10. Så, nu ska vi bara sätta mute. Så, ja, nu så.
Välkomna tillbaka då. Och välkomna hit till nya lyssnare till A-radion i Partille närradio. Jag heter Ruben Malmström och med mig har jag också Daniel Dellmark som sköter tekniken ute i Partille. Yes. Och vår gäst Victoria Tryggvadotter Rolka, socialdemokratisk kommunalråd i Göteborg. Du pratade precis lite här om dig, Victoria, och hur du kom att engagera dig i politiken. Och jag tänker att vi ska gå över lite här till att prata om dina främsta frågor, de som du sysslar med kanske mest av allt, nämligen skolfrågor. Först och främst, om vi bara börjar lite övergripande, hur skulle du säga att den svenska skolan mår idag?
Den svenska skolan mår inte bra.
Om man ska det är hårt.
Ja, det är hårt. Den svenska skolan är en tickande bomb, skulle jag vilja säga. Om man ska vara helt ärlig. Den har blivit en motor för segregation och ojämlikhet. Och jag tycker att det rimmar grymt dåligt med tanken om en demokratisk skola för alla. Vi har alltså en skollag som reglerar att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning och en kompensatorisk utbildning, alltså där vi kompenserar för de brister som finns i hemmet eller de brister som finns. Och vi följer inte skollagen i det här landet, vill jag hävda. Därför att vi har en marknads, alltså vi har ett marknadssystem som omgärdar vår skola. Där vi har fantastiskt bra skolor i vissa delar av stan och skolor som inte alls håller måttet. Och däremellan så har vi friskolekoncerner som gör allt för att locka till sig ett gynnsamt elevunderlag. För att kunna pressa upp klasserna, ha mindre antal lärare och på så sätt tjäna miljarder på våran skattefinansierade gemensamma välfärd. Och för mig är det, om det är något jag tänker jag använda mitt mandat och min makt till att försöka påverka, så är det just de här frågorna. Det ska jag säga.
Det här är ju, ska man säga, det är komplext. Det finns väldigt många delar i skolsystemet som jag bygger den här, det du ska säga, som marknadsskolan. Vad skulle du säga är de största delarna i, vad är de största problemen rent konkret? För att bara ta några exempel när vi djupdyker i det.
Nej, men så här, ett sånt här system stöper ju i grunden om relationerna mellan lärare och elev. Där man går från att vara just lärare, en auktoritet, och en elev som är satt att lära sig någonting, som har en uppgift i skolan, till att bli kunder på en marknad. Och kunderna har alltid rätt. Så är det. Det är så marknadsekonomi fungerar, kunderna har alltid rätt. Och vi ser det i betygsinflation. Vi ser att friskolorna delar ut jädrigt frikostiga och fina betyg för att locka till sig fler. Och vi ser också vad ska man säga, barn till föräldrar med dåliga egna erfarenheter av skolan eller låg utbildningsbakgrund, att det bara går i arv och det förökar sig och det bara reproduceras. Och vi har alltså gått från att vara en av världens bästa utbildningsländer, alltså vi har varit en kunskapsnation, vi har en stolt tradition av att vara en kunskapsnation, och det är vi inte längre.
Det är väl, men är det inte då, om man får vara lite djävulens advokat, någonstans också så att samhället redan är segregerat och att det är det som gör att skolan blir segregerad?
Jo, så är det. Det där hänger också ihop med bostadsfrågan, som jag också är väldigt glad att jag får lov att jobba med, för att vi har ett grymt segregerat boendesegregation. Men hade vi inte haft en skola där vi inte får lov att ta en del ungdomar från, vi säger, Tynnered i Göteborg, som är en socialt utsatt stadsdel eller ett socialt utsatt primärområde, och blanda ihop det med ungdomar från Påvelund och så sätta samman en skola som vi tror skulle vara till gang för alla elever. Vi kan inte göra det, därför att då ger vi förtur och då strider det mot en dom som kom det och det och det och det i året. Och vi har inte ens rätt att garantera elever som börjar i förskoleklass i en skola att de ska ha en rätt att veta vad de ska sluta i nian. Därför vi kan ta skolspår. Därför att då konkurrerar vi på ojämlika villkor mot friskolorna. Vi kan ha en situation där vi ser att oj jäklar, den här skolan går verkligen på knäna. Här har de massa barn i behov av särskilt stöd. Vi kan inte rikta insatser till en skola. För att om vi ska gå in med ekonomiska resurser till en specifik skola, då måste vi sen kompensera varenda friskola för det. Det här är ju någonting så i grunden ruttet och så i grunden fel. Och faktum är att alla dessa skattemiljarder som sugs ut ur vår gemensamma välfärd, att vi finner oss i det. Jag tycker det är helt oacceptabelt. Det är inte anständigt ett välfärdssamhälle.
Men precis, och där är ju, det är där någonstans vinstproblemet kommer in, att vi har byggt in ett incitament då till skolor att, om vi tar exemplet du just nämnde, så alltså Tynnered, att där, en skola där hade kunnat locka elever från flera områden, även mer välbeställda områden, ha den här blandade skolan, men att man då på grund av att man vill tjäna pengar så blir det då logiskt att man har ett så att säga lätt elevunderlag som möjligt, så billiga elever som möjligt, så att de som har lätta förutsättningar som kommer från högutbildade hem och därför lockar man enbart dem och riktar sin reklam på alla sätt till dem, och det gör att skolan blir segregerad. Kan man sammanfatta det så ungefär?
Absolut, ja, men så är det. Men nu ska vi vara helt ärliga också, för att friskolekoncernerna har ju, precis som du nu är inne på, de har ju riktat in sig på elever som är studiemotiverade, som inte är stökiga i klassrummen. De har sina egna gräddfiler och kösystem där de väljer och plockar. De ringer till och med att ta referenser på barn och ta reda på, oj, kan det här barnet få kosta? Och så sätter de ihop klasser som är så gynnsamma som möjligt för dem. Och så ja, kan de maximera sin profit. Det är så det funkar. Och kvar i den kommunala skolan, i synnerhet i våra utsatta områden, blir de elever med absolut störst behov av hjälp. Så att ja, att den enskilda individen får göra ett val och flytta till en annan skola kanske utbildningsmässigt känns positivt för den enskilda individen, men det är på bekostnad av kollektivet, alltså på bekostnad av det vi har tillsammans. För att vi vet att i ett klassrum, har du 3-4 riktigt studiemotiverade elever i ett klassrum, så har läraren så mycket mer att bygga på genom att liksom hänga fast mycket av undervisningen runt de här 4 eleverna som skapar en bra liksom kamrateffekt och skapar lugn och ro i klassrummet. Men när de 4 försvinner till en friskola, så sitter läraren kvar med det tuffaste elevunderlaget, och det utarmar svenskskolan, skulle jag vilja säga. Och här finns det ju, alltså, det finns ett enormt glapp mellan väljarna och liksom gemene man och politiker i den här frågan. Alltså över tid så har nästan alla grupper i samhället haft en ganska stabil hållning när det kommer till frågan om vinster i välfärden och friskolornas rätt att plocka ut och stöpa om i det här systemet. Så att det sorgliga är bara att de borgerliga partierna med stöd av SD inte själva är beredda att göra något åt det här. Inte ens kan de tänka sig att vi ska ha öppna böcker, alltså med offentlighetsprincipen, att vi har inte ens en aning om hur deras räkenskaper ser ut. Och nu är det till och med så att nu får vi inte ens veta vad de har för elever på skolan. Vi får inte ens veta hur många lärare de har, för att allting betraktas som företagshemligheter.
Vilket också då för vanliga skolor, eller för kommunala skolor, räknas som, alltså det ligger ju till grund för hur man fördelar pengar mellan skolorna, för att det säger någonting om behovet på skolorna. Men då får alltså friskolor bara en slags schablon utav det här? Nej. Hur funkar det?
Nej, för tidigare så var det ju så att vi fick reda på vilka elever de hade, och då kunde vi fördela pengar. Alltså i Göteborg så ger vi ju mer i skolpeng till ett barn med föräldrar som kanske inte har bott länge i Sverige, eller barn till föräldrar som inte har en hög utbildningsbakgrund och så, för vi vet att de eleverna behöver mer insatser i skolan för att de ska klara sig genom det svenska skolsystemet. Men nu när detta är en företagshemlighet, så ska vi liksom skicka ut pengar på måfå baserat på hur klasserna såg ut förra året. Och det här har vi drivit politiskt nu, att nej, om du inte redovisar, om du inte är beredd att ge ett samtyckesavtal och öppna upp dina böcker och redovisa vad du har för elever på din skola, då får du den lägsta tänkbara pengen. Men det vill inte borgarna, men det fick vi tack och lov igenom. Så att nu håller vi på att undersöka om vi kan göra på det här sättet. Men för att jag tycker det är ungefär samma sak som att jag skulle gå ut och handla någonting i mitt uppdrag. Och så lämna in ett kvitto till kommunen. Och så får jag ut pengar för det. Så kommer jag tillbaka ett år senare och så säger jag att jag vill ha 359 kronor. Ja, då får du lämna ett kvitto. Nej, men jag lämnade ett kvitto förra året och det är exakt samma som då. Jag vill ha exakt samma pengar som jag lämnade in i fjol. Va? Vem hade köpt det? Vi låter ju de här koncernerna och dess starka jurister och lobbyister så totalt liksom sopas under mattan. Och jag är beredd att ta kamp mot det här. Alltså jag tycker det är helt orimligt, och jag tror faktiskt att gemene man känner och blir lika upprörd som jag blir. Det är barn det handlar om. Det är liksom inga brickor i ett spel eller en marknad. Det är en grundläggande demokratisk rättighet att få en trygg och säker skolgång. Sen, vilket leder mig in på mitt nästa område som jag kokar över i svensk skolpolitik, och det handlar ju om de här religiösa fanatisterna som har drivit skola i Sverige.
Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle prata lite om dem, men vi kanske kan ta en låt först.
Ja, vi
Det
tar en
gör vi.
låt emellan.
Jajamän,
Gött.
den kommer här.
Tack.
Så, det var Olle Ljungström, jag och min far, som Magnus Uggla också gjorde till en bra låt. Nu fortsätter vi prata skola, tänkte jag. Yes.
Ja, precis. Vi har med oss Victoria Trygvadottir Rolke här i A-radion idag, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Vi pratade precis om den svenska marknadsskolan och hur den vinstjakt som vi byggt in i hela det svenska skolsystemet leder till att man medvetet segregerar skolan. Och den ena sidan av det här som vi just pratat om är hur man för att få så stor vinst som möjligt försöker aktivt stöta bort elever med svårare förutsättningar och locka till sig dem med bäst förutsättningar. Men jag tänkte att vi skulle gå in på lite, det finns en annan sida av det här myntet också. De religiösa friskolorna. Det har varit en debatt kring dem, eller en pågående debatt kring dem kan man säga, och om det verkligen är rimligt att man ska få ha konfessionella inslag i undervisningen eller att man ska få driva en skola med religiösa motiv. Om vi börjar där lite övergripande, vad tycker du i den frågan?
Nej, men jag vill förbjuda religiösa friskolor. Och jag vill också se till att man inte har några konfessionella inslag. För tyvärr så är det ju så här att även om man inte uppger att man är en religiös skola så vet vi att vi har en hel rad friskolor som har religiösa inslag i undervisningen och som inte är religiösa på pappret. Men kort och gott så har vi alltså haft skolor i min kommun, alltså där jag verkar, där personer som är utpekade utav Säpo, som alltså utpekade att utgöra ett säkerhetshot mot riket, som sitter som rektorer på de här skolorna. Vi har alltså personer som är styrelseordförande i de här skolorna som driver islamistiska partier i andra länder. Vi har skolor där det förekommer omskärelse på skoltid. Vi har skolor där flickor och pojkar inte får lov att idrott tillsammans, där de inte får sitta i samma del av klassrummet, där flickor inte får vara med på idrott för att hon menstruerar, där man får lära sig vad som är att vara en riktig kvinna genom hur man ska bete sig hemma i hushållet, där hedersförtryck är en del av undervisningen och vardagen för barn i en demokrati, i ett liksom civiliserat, europeiskt, sekulariserat land. Och för mig så är det helt oacceptabelt. Och lika oacceptabelt är det med kristna skolor som också håller på med syndabocksprofetior och håller på och inte vill ta till sig av evolutionsläran och inte vill att barnen ska beblanda sig med folk som inte ingår i den egna sekten. Vi har scientologiskolor i Stockholm. Vi har alla möjliga avarter utav skolor som härjar fritt i vårt skolsystem. Och mig veterligen är det bara vi som parti och kanske möjligtvis Vänsterpartiet som aktivt driver att vi ska få ett stopp på det här. Och
Ja.
jag tycker det är en skam.
Jag tänkte just fråga det egentligen, men nu gav du lite svaret, men hur kan det vara så? Med tanke på, det är ju välkänt de problem du just nämnde. Och jag tror att för kanske, om jag höftar, 98% av svenska befolkningen, även säkert en majoritet av troende människor, kan jag tänka mig tycka att det här inte är lämpligt just skolan. Alltså, hur kan vi inte ha tagit kontroll över det här? Varför får vi fortsätta?
För att det finns en ovilja hos högermajoriteten i Sveriges riksdag. Vi har haft en högermajoritet i år i Sveriges riksdag. Och trots att vi socialdemokrater styr i minoritet och försöker så långt det är möjligt att påverka samhället i en bättre riktning, så har vi inte majoritet för de här viktiga förslagen. Både vad gäller vinster, vad gäller offentlighetsprincipen, men också vad gäller de religiösa friskolorna. Vi fick in skrivelser i januariavtalet, som är det avtalet som reglerar de fyra partier som tillsammans såg till att Sverige fick en regering när vi var på väg att få en total regeringskris här för ett år sedan. Och där finns det skrivelser om att vi vill ha stopp på nyetableringar utav religiösa friskolor, men det fick vi strida jävligt hårt för, ska jag säga. Men det finns en borgerlig föreställning att bara vi kontrollerar de här koncernskolorna eller de här islamistiska eller plymotbröderna eller scientologerna eller vilka det än må vara. Bara vi kontrollerar dem tillräckligt mycket så kommer vi inte ha något problem. Men det stämmer inte. Det stämmer inte. Vi kommer aldrig kunna ha den kontrollen. Aldrig någonsin kommer vi kunna ha utöva den typen av kontroll. Och för att utöva den typen av kontroll så kommer det belasta den kommunala skolan något enormt. Och det kommer belasta den statliga tillsynen något enormt. Och därmed kosta en jävla massa pengar. Och det är vilket vi redan gör. Vi lägger otroligt mycket pengar på de här kontrollapparaterna och administrationen och byråkratin som vi behöver ha för att kunna upprätthålla det här världsunika marknadssystemet som vi har. Och jag träffar ju rektorer, jag har ju gjort det till min sak, och nu tyvärr på grund av covid-19 så kan jag inte det, men när jag fick ansvar för skolorna så bestämde jag mig för att jag tänker inte vara en politiker som åker omkring och klipper band och inte är ute. Så jag var på 2 skolor i veckan ungefär och träffade elever, träffade lärare, satt ner och pratade med rektorerna och fick deras bild. Och deras bild är att de sitter och skriver och dokumenterar mer än vad de har tid att ägna sig åt mötet med barnen, åt undervisningen, åt den där eleven som kanske behöver stanna kvar en halvtimme för att läsa lite extra för att hänga med. De har inte den tiden, därför att vi behöver hålla på och administrera och skriva en jävla massa skit som lagen kräver på grund av att vi ska kontrollera de här marknadskrafterna. Det är inte rimligt. Och min bild är att vi har befolkningen med oss, att vi har nått vägs ände i det här systemet. Jag träffar inte ens borgerliga människor som tycker det här är bra eller att det här är okej. Men vi har inte partierna med oss. Så att min vädjan liksom till vanligt folk är, prata med era politiker på högerkanten, berätta vad ni ser och hur ni ser på det här. Och så kanske vi kan få dem att ändra sig, för det är ju det som måste till, Ruben. Det är ju liksom, vi kan ju inte ensamma, om vi inte får 50% då, så kan vi inte ensamma ändra på det här.
Nej, jag håller med. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att rösta inte på de här partierna. För att alltså, den här frågan är så avgörande för Sveriges framtid, att vi fixar skolan. Att vi då gör upp med de galna element vi släppt lösa i skolan, vare sig det rör sig om extremister eller vinstjakt. Och de borgerliga partierna vet ju om att även deras egna väljare är kritiska mot det här. De vet ju om att alla dessa halvbyråkratiska halvmesyrer som de föreslår inte kommer lösa problemet, men de fortsätter ändå att driva det. Jag tror att enda sättet att få dem att ändra sig är att det känns för dem i valresultatet. Så
absolut, det är jag helt övertygad om. Jag kan dra ett dagsaktuellt eller ett månadsaktuellt i alla fall exempel på det här. Det kom till vår kännedom för ungefär ett år sedan att vi hade dagbarnvårdare, alltså sådana här som tidigare kallades för dagmammor i folkmun, i Göteborgs kommun som sökte prövningstillstånd, eller som ville etablera sig i Göteborgs kommun. Och när vi granskade, alltså dagmammor som ville etablera sig, och när vi som politiker, en Google-sökning började liksom granska, vad är det här för personer? Så visade det sig att de hade tydliga kopplingar till terrornätverket Al-Shabaab. Och då menar jag så tydliga kopplingar som att det fanns i familjen. Där dagbarnen skulle vistas. Och vi sa aldrig i livet att vi tänker godkänna detta. Men vi får inte lov enligt lag. Nu kommer förhoppningsvis den lagen att ändras. Men vi får inte lov enligt lag att göra tillståndsprövningen. Och titta och liksom se över vad är det för personer som har dagbarnvård. För det ska gå lätt och smidigt, och så ska du kunna vara en dagmamma. Och då tänker Centerpartiet och de här bondeförbunden att då sitter man på landsbygden och så är det så gulligt, så har man liksom en liten dagmamma. Men verkligheten ser inte ut så idag. Och då, i alla fall, så kom det till vår kännedom att den här Al-Shabaab-anknytna personen ville ha tillstånd för att börja. Vi sa nej. Vi vägrade det och gjorde ändå en sån prövning som vi inte får lov att göra. Vi fick kritik av revisionen för det, men jag står för den kritiken. För aldrig i livet att vi ska skicka våra barn som ska bli liksom goda samhällsmedborgare rakt in i armarna på den här typen av människor. Det är oacceptabelt, och därutöver så ska skattebetalarna betala för det. Nej, tack. Och sen när vi började gräva och nysta i detta, då visade det sig att herregud, vi har förskolor runt om som har både kopplingar till kriminella, både kopplingar till människor som är skattefifflare som håller på med alla möjliga skumraskgrejer, men också religiösa fanatister. Vi fick omedelbart stänga en förskola, för där fick man reda på att det var religiös fanatism och alla möjliga konstiga inslag i undervisningen och fel antal barn inskrivna och liksom bedrägeri med pengar och sådär. Så den förskolan fick vi snabbt stänga. Och när vi började lägga det här pusslet då ser vi att ja, det här förekommer i förskolan och de i sin tur har anknytning till de som driver grundskolor, som i sin tur har anknytning till föreningar som håller på med läxläsning, som i sin tur har anknytning till föreningar som håller på med idrott, och så är det liksom samma typer av grupperingar och som liksom ja, vill, håller på att härja det här i något slags nätverk. Och då sa vi socialdemokrater att då måste vi ha en förvaltningsöverskridande, alltså som jobbar över hela kommunen, titta på föreningsbidragen, titta på förskolorna, titta på skolorna och lägger det här pusslet och börjar lokalisera vilka är det som sticker ut här tillsammans med rättsvårdande myndigheter, tillsammans med Säpo, tillsammans med de här, så att vi utbyter information. Vi la det här förslaget och för mig var det så här, det här kommer gå igenom solklart. Det är inte en människa som kan vara emot det här. Men nej, det gick inte igenom. Demokraterna röstade med oss, eller de skrev till och med sig med oss. Men Alliansen och Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade alltså ner det här förslaget.
Mm. Och Demokraterna, ska jag bara säga för lyssnare som inte är från Göteborg, det är ett lokalt parti i Göteborg.
Som bildades egentligen i motstånd mot en vägtunnel, kan man säga, från början. Det är, alltså, apropå det här att rösta inte på de partierna, det vill jag inte sitta här i radion och säga, men man kan ha det i beaktande att inte ens ett sånt självklart arbete som handlar om att skydda barn och förvalta våra skattepengar, inte ens det kunde de tänka sig att gå med på. Och vad det är de räds, om de är rädda för att man ska verka som att man är ute efter grupper, om de tycker det är känsliga frågor, så kan det vara. För det är tufft att ställa sig upp mot den här typen av krafter som liksom skor sig i vår välfärd. Eller om det är strikt näringslivsvurmande, som jag misstänker att det är från Alliansens sida. Att man vill under inga omständigheter stöta sig med Svenskt Näringsliv eller företagen eller de här stora koncernerna som finns. Men något är det, för att det här fick vi alltså inte igenom.
Men jag tycker också det där är... att det alls behövs, att man behöver liksom sitta och bråka om att nu måste vi ha fler typ administratörer som kontrollerar att inte folk, att inte typ våra skattepengar går till extremister och att inte våra barn hamnar på extremister. Det är också någonting där som har, att inte borgerligheten kan erkänna att det inte blivit som de tänkt sig. Jag kan förstå att de håller fast vid att vi behöver ha stort mått av valfrihet och även fristående aktörer, men det kan åtminstone erkänna att det har inte blivit som vi tänkt oss, för att när debatten om friskolan började någon gång på 80-90-talet så var ju hela argumentet att ja, men den offentliga skolan är för byråkratisk, den är stelbent. Jag var inte född då, så jag kan inte säga om det stämde eller inte, men resultatet nu 30-40 år senare kan vi konstatera är precis mer byråkrati, för att vi har släppt lös krafter i skolan som måste kontrolleras, som har andra intressen än elevernas bästa för ögonen, och då blir det ju ett gigantiskt behov av byråkrati som vi inte ens med liksom stora skattehöjningar enligt mig kan svara upp mot. Om vi tar det exemplet med dagbarnvårdare, hur gör du ens i praktiken? Hur kontrollerar du att det går rätt till? Går du hem till någon? Jag förstår inte hur man ser att det ska funka.
Nej, det gör man inte. Och det som du är något på spåren här, Ruben, som jag tycker är väldigt viktigt, och det handlar om självkritik. Och här måste ju vi socialdemokrater också ge oss en rejäl skopa självkritik. För vi har varit med och byggt upp det här systemet, och vi har varit alldeles för långsamma i analysen av vad det har lett oss. Och det tycker jag att vi ska vara oerhört ärliga om. Och det är inte fel att ha försökt att prova saker. Det är inte fel att vilja ha en tanke om att det ska vara rosenrött och att det bara skulle komma in en pedagogisk mångfald av icke-vinstdrivande aktörer som bara vill väl och som bara brinner för sin pedagogiska idé. Det är inte fel att ha trott det. Det var grymt naivt, för vi verkar på marknad. Jag har aldrig trott på det. Men däremot så gjorde folk det då. Men däremot så är det fel att inte klara av att säga att det här blev inte bra. Det här blev absolut inte som vi har tänkt oss. Och då ska vi ändå komma ihåg att på 90-talet, när vi verkligen släppte marknadskrafterna fria här på skolområdet, då såg man ju till att den kommunala skolan fick 15% mer utav pengarna som lades på skolan i en kommun än vad de fristående fick. Så då var det inte så särskilt lukrativt att bedriva friskola. För att då, på den tiden, så insåg man att kommunerna har en massa kostnader för att det finns fristående skolor. Nämligen att vi ska stå med beredskapsplatser. Alltid vara redo att ta emot de eleverna när de fristående skolorna klappar igen. Som hände här i Göteborg för oss. När en religiös friskola blev stängd på grund av missförhållanden. Var det 400 elever som vi som kommun skulle stå och ta emot. Samma sak gäller att vi tar hand om all administration och byråkrati. Vi har en jätteapparat som ska fördela pengar till de fristående skolorna exempelvis. Och vi har inte en krona i kompensation för det idag. På 90-talet fick fristående skolor 85% av det som lades på skolan. I dagsläget får de 100%. Och för mig är det helt vansinnigt eftersom vi i kommunerna har så otroligt mycket mer kostnader för skolan än vad de ens till närmelsevis har. Och vi har också de skolorna med största utmaningar.
Vi kanske ska ta och köra en liten låtpaus.
Det gör vi. Lite Elvis. Indigetto med Elvis Presley från 1969. Ni lyssnar på A-radion på 88,0 MHz. Och vi är lite kvar av programmet. Och jag lämnar över till Ruben och Victoria igen.
Precis. Vi har med oss Victoria Tryggvadotter Rolka som är kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg och skolpolitiker. Vi pratade precis här om problemen med de marknadskrafter vi släppt lös vårt skolsystem och de religiösa friskolorna. Men är det inte också så att att faktiskt det här systemet inte bara försämrar skolan utan även bidrar till brottslighet? Vi har ju sett flera exempel.
Men så här, skolan i sig bidrar ju aldrig till någon brottslighet och du förstår att det inte var det du menar, men däremot så tänker jag att vi har en slags hysteri i Sverige just nu kopplat till att vara de som är tuffast mot brottsligheten. Vårt parti är väl det partiet som har lyckats förmå vara tuffast mot brottsligheten eftersom vi har fått igenom fler straffskärpningar än vad alliansen fick. Alltså bara den här mandatperioden, den här korta delen av mandatperioden, än vad alliansen fick under hela sin tid vid makten. Och det var inte så att vi inte hade problem med gängkriminalitet och gängrelaterad brottslighet på den tiden. Men då kunde de för fasen inte ens ändra vapenlagen så att vi kunde bura in folk som hade automatvapen i väskan, utan de släppte vi hem samma dag för att lagen inte medgav att de ens skulle bli häktade. Så att här har ju vår regering gjort enormt mycket. Alltså de har gjort så enormt mycket och de har ju fattat kloka beslut. Och för oss kvinnor, få till en samtyckeslagstiftning. Vi har fler fällande domar när det kommer till våldtäkt än vad vi haft tidigare. Och det har lett till mycket mer åtal, så att de har skött den lagliga biten på ett oerhört bra sätt skulle jag säga. Men det som lyser med sin frånvaro i alliansens liksom alla förslag om olika straffskärpningar som de själva aldrig förmådde att genomdriva, det är ju hur allting hänger ihop. Och jag hävdar med bestämdhet och kommer alltid stå för det. Vi är det enda partiet som klarar av att göra både och. Vi är det enda partiet som klarar att se att om du inte gör insatser i skolan, om inte barnen lär sig att prata svenska i förskolan. Vi har alltså förskolor i Sverige där varannat barn kommer till grundskolan och inte behärskar det svenska språket trots att man har gått i förskola. Det är oacceptabelt. Vi måste se till att språkutvecklingen och tryggheten befästs redan i förskolan. Sen kommer du till skolan, då ska du träffa barn från olika delar utav din stad. Inte bara de som ser ut som du och som pratar som du. Det gäller både för liksom etniskt svenska och personer som är utrikesfödda. Vi ska gå tillsammans i större utsträckning. Direktörens barn med snickarens unge. Punkt. Det är så vi har byggt det här svenska skolsystemet tidigare. Dit måste vi tillbaka. Och vi ska ha en jämlik skola och vi ska ha en skola där inte riskkapitalister kan sko sig och som inte segregerar, som den här tickande bomben som jag är inne på och har talat om tidigare. Och saken är att alliansen verkar lyser helt i sin handboll. Oj, nu kommer det lite barn här. Jag sitter på möte.
Ursäkta mig. Jag ska säga det till nya lyssnare. Alltså det är ju, vi sänder idag lite på grund av rådande restriktioner så sänder vi på distans. Vi har egentligen bara Daniel som är i studion och sköter tekniken medan vi andra kör över Zoom. Så att det blir lite...
Vi får lösa det är lite annorlunda.
Ja, exakt. Men det funkar bra.
Det funkar bra.
Yes. Det är ett härligt inslag. Nej, men bara för att lite plocka upp där du avslutade där, Victoria. Det är precis det jag menar. Alltså, skolan är ju det kanske enskilt starkaste verktyg samhället har för att förhindra att människor blir kriminella. För klarar du det bra i skolan så är det väldigt mycket mindre attraktivt att bli brottslig. Och vi vet att brottslighet också ofta börjar allt tidigare i åldrarna. Vi ser hur ända ner på lågstadienivå nu börjar elever i väldigt brottsutsatta områden att rekrytera sig gäng, helt enkelt.
Och där är faktiskt också ett dagsaktuellt exempel, eller i alla fall för ett par veckor sedan, det minns ju du, Ruben. Precis det här som Ruben är inne på. När vi samtalar med polisen så säger polisen att jag har inte kartlagt det exakt i Göteborg, men vi vet att i Malmö så har vi ungefär 80 barn som är brottsaktiva i de här kriminella gängen som är under 12 år. Då pratar vi alltså 8-åringar som åker omkring och är vapenkurirer och knarkkurirer. Det här är barn i områden där föräldrarna tror att deras barn är ute och spelar fotboll, leker röda vita rosen och umgås och har det roligt. Men i själva verket utnyttjas av kriminella gäng. Nu ser Mikael Damberg att de håller på att se över lagstiftningen så att de som utnyttjar barn i dessa syften ska få ett betydligt högre straff än vad de tidigare. Det har varit jättesvårt att lagföra de här personerna, men det håller vi på att se över och snart kommer vi ha en lagstiftning på plats för just det. Men fram tills dess att vi har den lagstiftningen så har vi ju ett jädra ansvar som kommun. Om vi vet att det är barn som rycks in i de här miljöerna, som utnyttjas med sitt liv som insats utav kriminella gäng och klaner, kriminella nätbaserade klaner, så måste vi göra allt vi kan. Och då har jag pratat med polisen och jag har pratat med socialtjänsten och jag har pratat med lärarna och frågat, vad tror ni att vi hade kunnat göra? Då säger de, samla föräldrarna i de här områdena och berätta för dem. Låt oss proffs gå in och berätta hur man känner igen en unge som har börjat bli en kurir. Nu kommer de hem med nya skor, ser det som ett varningstecken. De säger, låt oss genom skolan komma in och tala och samtala med föräldrarna. Låt oss komma överens om vilka tider man inte ska vara ute, vilka delar av området man inte ska röra sig i och vad man ska vara uppmärksam på. För föräldrarna är helt omedvetna att detta sker rakt framför deras ögon. Och då lägger vi ett förslag i Göteborgs kommunstyrelse om att vi måste inleda en föräldradialog i samverkan med polisen och socialtjänsten genom skolan, för där möter vi alla barn. Där vet vi att vi har dem. Det är mycket svårare att ställa sig på torget och tro att vi ska nå alla. Men göra det genom skolan. Men vad händer då? Då röstar alla partier utom Socialdemokraterna ner det förslaget. Och hur och varför har jag fortfarande inte fått en förklaring på. Och det skulle vara intressant att ställa den frågan till de andra partierna. Men jag kan faktiskt inte för min vildaste fantasi förstå hur man kan rösta ner ett sånt rimligt och ofarligt och också anständigt förslag. Men jag säger det, vi arbetar i motvind när det kommer till de här frågorna. Och min iakttagelse är att det handlar om att de inte förstår dem. Därför de är inte ute i verkligheten och träffar de här människorna. De är inte ute i våra utsatta områden och möter problematiken på det sättet som vi socialdemokrater gör. Och våra medlemmar bor i de här områdena. Vi är politiker som är ute och träffar både polis och socialtjänst. Och jag skulle säga att det är det som skiljer oss åt. Det är också därför vi kanske har mer träffsäkra förslag till beslut.
Precis. Jag måste ändå fråga dig. Det finns ju ändå en kritik mot, alltså även från vissa lärare, mot att skolan ska göra mer för att till exempel, det handlar egentligen inte bara om brottsförebyggande åtgärder, men generellt att skolan får uppdrag om att göra saker som går liksom utöver den vanliga undervisningen, att man måste liksom kompensera på olika sätt, att det tar resurser från undervisningen helt enkelt. Hur ser du på den? Finns det en motsättning där och går den på något sätt att lösa?
Det finns absolut en motsättning där. Skolorna i våra socialt utsatta områden får lägga pengar på saker som överhuvudtaget inte har med kunskapsuppdraget att göra, och det är helt orimligt. Det ska inte tas från elevernas skolpengapåse. Och det har vi tydliga skrivningar om i vår budget, och vi driver den frågan stenhårt i grundskolnämnden och utbildningsnämnden. Jag vet inte om ni känner till historien om när en lärare blev kidnappad från sin arbetsplats på en skola i Angered. Jag och min gruppledare åkte dit för att prata med läraren, eller prata med rektorn och personal och elever på skolan och höra hur de mådde efter det här fruktansvärda som inträffade. Och då berättar rektorn, nu ska ni få komma och träffa våra entrévärdar. Entrévärdar, sa jag. Ja, vi har 3-4 anställda entrévärdar här, för att det är så mycket knarkförsäljning här ute på torget och det är ofta så stökigt här i området, så vi behöver ha folk som jobbar heltid med att se till så att det är liksom ordning och reda här i korridoren och liksom i entrén till skolan så att folk vågar komma till skolan. Ja, okej. Därutöver så har de ett närvaroteam, eller flera skolor jobbar så att man har närvaroteam som ser till att eleverna ens är på skolan och så vidare. Och det här äter ju upp de pengarna som vi skickar ut i resursfördelningsmodellen. Alltså vi skickar ut i det där man delar upp pengar och ger mer till områden där man har större utmaningar. Det äter ju upp det där extra som man skulle lagt på att ha fler lärare i klassrummet. Att ha längre skoldagar. Att ha språkpedagoger eller ha särskilda insatser till de elever som behöver det. Det äter ju upp. Utav sociala insatser som att bjuda barn på frukost för att föräldrarna är för fattiga för att ge dem frukost. Och jag hävdar med bestämdhet att det där är inte skolans uppdrag. Det är sociala kompensatoriska insatser som vi som samhälle absolut ska stå för. Men det ska inte tas från elevpengen, för den är avsedd till kunskapsuppdraget. Den ska se till att eleverna klarar sin skola, inget annat. Och det kommer jag fortsätta driva.
Intressant. Jag tänker så här, vi har en liten stund kvar på sändningen här. Men innan vi avslutar, bara för att sammanfatta hela diskussionen vi har haft här. Då skulle du säga, Victoria, är de några av de viktigaste saker vi behöver göra här och nu för att fixa skolan? I både Göteborg där du själv, men också mer generellt i Sverige. Vad är de viktigaste
sakerna? Men jag i Göteborg kan inte göra, jag kan inte fatta de beslut som krävs för att vi ska fixa skolan. Det måste ske på nationell nivå. Och då skulle jag säga att de två viktigaste sakerna, det är att vi ska ta tillbaka skolan från marknaden. Det är nummer ett. Nummer två är att vi ska ha rätt och möjlighet att förfoga över hur vi sätter samman våra skolor så att vi får mer blandade elevunderlag, så att våra barn möts i skolan, så att vi inte har skolor med enbart elever som är utrikesfödda eller enbart elever som är svenska, för så det speglar inte resten av samhället. Vi behöver klara av att blanda våra skolor, och får vi de redskapen, vi gör upp med marknadsskolan, tar tillbaka skolan från riskkapitalisterna, så tror jag jättemycket är vunnet. Sen behöver vi också ha ordning och reda i skolan. Disciplin. Vi måste tillbaka till en skola där man lyssnar på lärarna. Där finns en respekt, där lärarna är en auktoritet. Och det är inget icke-socialdemokratiskt eller något borgerligt att säga det. Det handlar om att de eleverna som har tuffast förutsättningar, det är också de som far mest illa i en skola där det inte är ordning och reda. Det ska vara ordning och reda i svenska skolan. Och det skapar man inte genom massa byråkrati och genom mindre tid med eleverna och genom segregerade skolor som en tickande bomb. Så att det är väl det som jag ser som det absolut viktigaste. Och när det kommer till socialdemokratin i stort så är jag väldigt glad att vi har kommit ur vår ängslighet, att vi vågar se problem i vitöga, att vi vågar tala om problem, vi vågar nämna saker vid dess rätta namn, och vi driver jämlikhetsfrågor, anständighetsfrågor. Men jag tror också att vi på nationell nivå behöver ett par stora reformer som spelar roll i människors vardag, som spelar roll för vanligt folk, så att människor kan lita på att det är vi som har byggt landet och att det är vi som fortsatt kommer bygga det här landet.
Det låter som ett bra program, tycker jag. Men där tycker jag att vi avrundar faktiskt. Jag vet att det är några fler som behöver komma åt studion efter oss. Vi kanske avslutar med en låt, men jag vill bara säga stort tack till dig, Victoria, för att du har gästat oss idag. Och hoppas att
stort tack för att jag fick komma. Det var jättekul att få sitta och liksom, ja, prata politik så här en lördag eftermiddag innan första advent. Det var jätteroligt. Tack så mycket.
Tack så mycket. Absolut.
Ja, tack.
Det var bra att vi kunde ordna det så, den här vägen via Zoom helt enkelt. Yes.
Ja,
men verkligen. Och stort tack till er som lyssnat. Och med det så tackar vi för idag. Avsluta med en låt.
Och reprisen kommer på torsdag klockan 16.30 till 18 på 88,0 MHz. Och som sagt, som Ruben sa, tack för att ni har lyssnat. Ha det gott. Hej då.
Tack.